Efter Elidas sammanträffande med unge Althor var det Moraine som hade trollat bort honom. Det var Moraine som hade haft sällskap med honom och de båda andra Taveren i Shaenar. Moraine Damodred, Chansons närmaste vän under den tid då de var noviser tillsammans. Elida kunde slå vad om att hon var den enda i tornet som mindes deras vänskap. Den dag i Eilkrigets slutskede, då de båda hade blivit fullvärdiga Aes Sedir, hade Juan och Moraine gått skilda vägar, och allt sedan dess hade de uppfört sig nästan som om de inte kände varandra. Men Elida hade varit en av de antagna under deras novistid, hade undervisat dem och straffat dem när de fuskade med kökstjänsten. Hon mindes. Det var svårt att tro att deras hemliga plan skulle sträcka sig så långt bak i tiden. Althor måste ha varit alldeles nyfödd vid den tiden. Men likväl var det den länk som saknades för att knyta samman allihop. För henne var det fullt nog. Juan måste stoppas, vad det än var hon hade i kikaren. Martmanen vände blicken, växte tumult och kaos fram. Det rådde ingen tvekan om att den svarte skulle bryta sig loss. Blotta tanken fick Elida att rysa och svepa sjalen hårdare om sig. Och för att kunna möta detta hot måste tornet hålla sig ovan alla världsliga tvister. Tornet måste förbli fritt att dra i de trådar som fick rikerna att stå enade. Fritt från de bekymmer som Brand Althor skulle dra med sig. På något sätt måste man hindra honom från att förgöra Andor. Hon hade inte berättat för någon vad hon visste om Althor. Hon hade för avsikt att ta hand om honom utan uppståndelse, om detta var möjligt. I tornets sal talade man redan om att bevaka eller rent av styra dessa tre Taveren. De skulle aldrig gå med på att röja undan dem, särskilt en av dem, så som måste ske, för tornets skull. För världens skull. Hon gav ifrån sig ett ljud som nästan liknade en morrning. Juan hade alltid varit egensinnig, redan som novis, och alltid tyckt att hon var för mer än andra, fast hon bara var dotter till en fattig fiskare. Men hur kunde hon vara så dåraktig att hon blandade in tornet i någonting som detta utan att varsko salen? Hon var lika medveten som alla andra om vad som väntade. Det enda som kunde vara värre vore om... Elida stannade tvärt. Hon stirrade tomt ut i luften. Var det möjligt att Althor kunde leda kraften? Eller någon av de andra? Troligast var att det var Althor. Nej, det var omöjligt. Inte en Juan skulle vilja ha att göra med en sån man. Det kunde hon bara inte. Men vem vet vad den där kvinnan är i stånd till, muttrade hon. Hon har aldrig varit lämpad för Ämelin-tronen. Talar du för dig själv, Elida? Jag vet att ni röda aldrig har några vänner utanför er egen Aya. Men nog måste du ha någon inom den som du kan tala med. Elida vred på huvudet och tittade på Alviarin. Den smärta långhalsade Aes Sedain mötte hennes blick med den outhärdliga svalhet som var ett av vita Ayas främsta kännetecken. Röda och vita Aya stod inte direkt på vänskaplig fot med varandra. De hade stått på motsatta sidor av tornets sal i 1000 år. De vita stod med de blå och Juan kom från blå Aya. Men de vita systrarna satte en ära i sitt lidelsefria, logiska tänkande. Gå med mig, sa Elida. Alviarin tvekade innan hon föll in bredvid henne. Till att börja med höjde den vita systern nedlåtande på ögonbrynet inför vad Elida hade att säga angående Juan. Men innan den röda systern hade talat till slut hade hennes min blivit koncentrerad, grubblande. Du har inga bevis på att det har skett någonting olämpligt, sa hon när Elida slutligen slutade tala. Inte ännu, sa Elida resolut. Hon tillät sig ett blekt leende när Alviarin nickade som svar. Det var en början. På ett eller annat sätt skulle hon sätta stopp för Jean innan hon kunde dra tornet i fördärvet. Jane Bornhold stod väl dold i en dunge med höga läderbladsträd ovanför floden Terrens norra strand. Han kastade tillbaka den vita manteln där en flammande sol var broderad i guld över bröstet och förde kikarens styva läderrör till ena ögat. Ett moln av små biten flugor surrade kring hans ansikte, men han tog ingen notis om dem. På andra sidan floden låg byn Terrens brygga med sina resliga stenhus, byggda på höga fundament för att stå emot de översvämningar som drabbade floden varje vår. Byns befolkning stod i fönstren och på marken och iakttog 30 vitklädda ryttare med blankpolerade harnesk. En delegation bestående av män och kvinnor från byn rådgjorde med männen på hästarna. Kanske var det riktigare att säga att de stod och lyssnade på Jarrett Byer, så vitt Bornhold kunde se. Det var alldeles som det skulle vara. Bornhold kunde nästan höra sin fars röst. Om de tror att det finns någon chans kommer någon dåre att försöka ta dem. Då blir man tvungen att döda honom. Och sen är det någon annan dåre som försöker hämnas den första, vilket leder till ännu ett dråp. Ingjut fruktan för ljuset i dem redan från början. Se till att de begriper att ingen blir skadad så länge de gör vad man säger till dem. Då blir det inga bekymmer. Han bet samman käkarna vid tanken på sin far, sin döde far. Det var någonting som Bornhold skulle ta itu med snart. Han var övertygad om att det bara var Byer som visste varför han med sån iver hade tagit emot befälet över denna trupp, utsänd på uppdrag i en nästintill bortglömd del av Andors landsbygd. Och Byer skulle hålla tand för tunga. Byer hade varit som en trogen jakthund för Janes far och hade nu flyttat över all sin lojalitet till Jane. Utan att tveka hade Bornhold utsett Byer till sin närmaste man när Eamon Valda tilldelat honom det uppdrag han nu var i färd med att utföra. Byer vände hästen och red tillbaka till färjan. Färjkararna la genast ut och började hala färjan över floden med ett kraftigt rep som var spänt över det forsande vattnet. Byer kastade en blick på männen vid repet och de sneglade nervöst tillbaka medan de trampade fram över däcket och sedan tillbaka för att återgripa trossen. Allt såg ut att gå bra. Först Bornhold. Bornhold sänkte kikaren och vred på huvudet. En man med hårdföra drag hade kommit fram till honom och nu stod han där rak och stel med blicken riktad rakt ut i luften. På hans huvud vilade en toppig hjälm. Trots den hårda ritten från Tervallon, och Bornhold hade drivit på dem hela vägen, sken hans harnesk med samma strålglans som den snövita manteln och det sylende sol. Ja, sa Ivan. Centurion Farren skickade mig hit först, Bornhold. Det är knåparna. Ordraith talade med tre av dem. Och nu står ingen av dessa tre att finna. Blod och aska. Bornhold snodde runt och stegade in bland träden. Ivan följde honom tätt i hälarna. Utom synhåll från floden hade en stor mängd vitklädda ryttare grupperat sig mellan läderbladsträden och tallarna. Några höll lansar med vana händer. Andra hade bågar som de lät vila mot sadelknappen framför sig. Hästarna trampade otåligt och slog med svansarna. Ryttarna var mer likgiltiga i sin väntan. Det var inte första gången de skulle korsa en flod på väg in på okänt territorium. Och den här gången skulle ingen försöka hindra dem. På en stor öppen plats bortom de beridna männen fanns en av Tuathans karavaner. Tuathan, också kallade det farande folket eller knåparna. Det var bortåt hundratalet vagnar som mest liknade små fyrkantiga hus på hjul förspända med hästar. Vagnarna var målade i en skärande blandning av färger, rött, grönt, gult och blått i kombinationer som endast en knåpare kunde uppskatta. Människorna själva bar kläder som fick vagnarna att se färglösa ut. De satt på marken i en stor grupp och betraktade ryttarna. Olustigt, men ändå förbryllande lugnt. Ett litet barn upphov en tunn klagolåt, men blev hastigt tröstat av sin mor. I närheten låg en samling stora döda hundar, i en hög som redan dragit till sig ett surrande moln av flugor. Knåpare tog aldrig till våld, inte ens i självförsvar, och att dräpa hundarna hade mest varit en maktdemonstration. Men Bornhold ville inte ta några risker. Han hade ansett att 6 män räckte för att bevaka knåparna. Soldaternas ansikten var orörliga, men de såg ändå generade ut. Ingen av dem tittade åt en sjunde man som satt i häst i närheten av vagnarna. En benig liten kar med kraftig näsa, klädd i en grå mantel som trots att den var finaste snitt såg för stor ut för honom. Farren, en skäggig, kraftig stenbumling till kar, som dock var snabb och rask i fötterna, stod och blängde på alla 7. Som hälsning la centurionen sin stålklädda näve mot bröstet, men väntade tyst på att Bornhold skulle tala. Jag vill tala med er, mäster Ordreith, sa Bornhold med låg röst. Den benige mannen la huvudet på sned och betraktade Bornhold en lång stund innan han satt av. Farren morrade, men Bornhold höjde inte rösten. 3 av knåparna är försvunna, mäster Ordreith. Har ni händelsevis genomfört det som ni föreslog? Det första Ordreith hade yttrat när han såg knåparna var: döda dem, vi har ingen användning för dem. Bornhold hade dödat åtskilliga män, men aldrig med en sån nonchalans som den lille mannen hade gett uttryck för. Ordreith gned sig längs den långa näsan. Varför skulle jag döda dem? Särskilt när ni läxade upp mig så, bara för att jag föreslog det. Lugard-dialekten var kraftig idag. Den kom och gick utan att han verkade lägga märke till det, vilket var ytterligare ett drag som besvärade Bornhold. Då har ni med andra ord låtit dem fly. Nåja, jag tog med mig några stycken till en plats där jag kunde ta reda på vad de visste. Ostört, om ni förstår. Vad de visste? Vad i ljusets namn skulle en knåpare kunna veta som kan vara till nytta för oss? Det kan man aldrig veta förrän man har frågat. Inte sant, sa Ordreith. Jag gjorde ingen av dem särskilt illa, och jag såg åt dem att gå tillbaka till vagnarna. Vem kunde tro att de skulle vara fräcka nog att rymma sin väg, när ni har så många män här? Bornhold kom på sig med att skära tänder. Hans order hade varit att så snabbt som möjligt ta sig till en plats där denne besynlige figur väntade med vidare order. Bornhold hade inte alls tyckt om det, trots att båda uppsättningarna med befallningar hade varit försedda med Pedro Niles namnteckning och sigill. Nile var högste generalkommandant för ljusets söner. Det var allt för mycket som hade lämnats osagt, däribland vilken ställning Ordreith egentligen hade. Den lille mannen fanns på plats som rådgivare för Bornhold, och Bornhold skulle samarbeta med Ordreith. Huruvida Ordreith stod under hans befäl hade inte klargjorts, och Bornhold tyckte inte om de antydningar som givits om att han borde följa de råd han fick av mannen. Till och med motivet för att skicka så många av ljusets söner till denna isolerade trakt hade varit vagt. Det handlade givetvis om att bekämpa mörkvänner och sprida ljuset, det sa sig självt. Men att föra in närmare en halv legion på Andrors territorium utan drottningens tillstånd. Ljusets söner löpte stora risker om detta blev känt i Camelin. För stora för att vägas upp av de knappa motiv som Bornhold hade fått höra. Det föreföll som om Ordreith var gåtans mittpunkt. Bornhold förstod inte hur högste generalkommandanten kunde sätta sin lit till denne man med sina sluga flin, sitt oförutsägbara humör och sin högdragna uppsyn. Han kunde aldrig vara säker på vad det var för sorts man han talade med. För att inte tala om dialekten som kunde förändras mitt i en mening. De 50 ljusets söner som hade varit tillsammans med Ordeif då de möttes var en buttrare, dystrare samling karar än Bornhold någonsin hade stött på förut. Han hade en känsla av att Ordeif måste ha handplockat dem för att få ihop så många vresiga figurer. Och det sa en del om mannen att han valde såna karar. Till och med hans namn, Ordeif, var märkligt. Det betydde malört på det gamla språket. Och likväl hade Bornhold sina egna skäl att vilja vara där han var. Han skulle samarbeta med Ordeif eftersom han var tvungen. Men bara så mycket som han absolut måste. Mäster Ordeif, sa han med utstuderat lugn. Denna färja är den enda väg som finns till den region som kallas Tjufloden. Det var inte riktigt sant. Enligt den karta Bornhold hade fanns det ingen väg över Terran utom här. Och i söder avgränsades området av floden Manethandrellens nordligaste lopp utan vadställen. I öster låg kärr och träskmark. Men det måste finnas en väg i väster, över Dimbergen. Hans karta sträckte sig endast till bergskedjans fot. Men även om det fanns en möjlighet att ta sig över bergen skulle vägen vara så svår och farofylld att många av hans män riskerade att inte överleva. Han tänkte inte göra Ordeif uppmärksam på att det ens fanns en möjlighet att ta sig ut den vägen. Om det visar sig att trupper från Andor håller den här stranden när det blir dags att återvända får ni bli bland de första som korsar floden. På så vis får ni möjlighet att på nära håll studera svårigheterna med att tilltvinga sig överfart över en flod av den här storleken. Inte sant? Detta är ert första uppdrag som befälhavare, eller hur? Det fanns en antydan om hån i Ordeifs röst. Det kan hända att det här området tillhör Andor på kartan. Men det var flera generationer sedan Caimlin senast skickade någon uppbördsman så här långt västerut. Även om de där tre knåparna skulle prata, vem skulle tro på vad de säger? Om ni tycker att det verkar för farligt bör ni kanske påminna er om vems sigill som finns stämplat på era order. Farren sneglade på Bornhold och började gripa efter sitt svärd. Men Bornhold skakade helt lätt på huvudet och Farren sänkte handen igen. Jag tänker korsa floden, mäster Ordeif. Jag tänker korsa den om det så kommer bud om att Gareth Bryn och drottninggardet är att vänta före solnedgången. Naturligtvis, sa Ordeif med plötsligt lenröst. Det kommer att finnas lika mycket ära att vinna här som vid Tervallen. Det försäkrar jag er. Det kom någonting glasartat över hans djupa, mörka ögon. Och det var som om han stirrade ut i intet. Även i Tervallen finns det saker jag vill ha. Bornhold skakade på huvudet. Och honom måste jag samarbeta med. Jarrett Byer red fram och svängde sig ner ur sadeln bredvid Farren. Byer var lika reslig som centurionen, med ett avlångt ansikte där de mörka ögonen låg djupt i sina hålor. Han såg ut som om varje uns av fett hade kokats bort från hans kropp. Byn är säkrad, herre. Lucellin ser till att ingen smiter. De gjorde nästan på sig när jag nämnde ordet till mörkvänner. Det finns inga i deras by, säger de. Däremot kan folket längre söderut mycket väl vara mörkvänner, säger de. Längre söderut, säger du, sa Bornhold rappt. Det ska vi nog se. Skeppa över 300 man, Byer. Farren först. Resten följer efter när knåparna har korsat floden. Och se till att inga fler försvinner. Vi ska rensa Tjufloden, sa Ordeif. Hans magra ansikte var förvridet och bubblor av saliv bröt fram mellan läpparna. Vi ska gissla dem och flå dem och bränna dem ända in i själen, precis som jag lovade honom. Han ska komma till mig nu. Han ska komma. Bornhold nickade åt Byer och Farren att de skulle utföra sina order. En galning, tänkte han. Högste generalkommandanten har gett mig en galning som rådgivare. Men jag kommer åtminstone att kunna leta upp Perrin från Tjuvfloden. Jag ska hämnas min far, kosta vad det vill. Storförstinnan Saroth stod på en kolonn omgärdat terrass uppe på en höjd och blickade ut över den osymmetriska, skålformade sänka som utgjorde Cantorins hamn. Hennes huvud var rakat på sidorna, men en bred hårkam löpte längs gässan och föll bak över ryggen. Händerna vilade lätt mot en slät stenbalustrad, lika vit som hennes böljande dräkt med dess oräkneliga fina väck. Utan att vara medveten om det trummade hon lätt med fingrarna, och ett svagt rytmiskt klickande hördes när de tumslånga naglarna rörde stenen. Båda pekfingernaglarna var prydda med blått lack. Den milda, svala brisen från Arith-havet bar med sig en påtaglig saltdoft. Vid väggen bakom storförstinnan knäböjde två unga kvinnor beredda med varsin stor solfjäder om brisen skulle lägga sig. Ytterligare två kvinnor och fyra unga män fanns på plats, på knä i en rad, redo att lyda varje befallning. Alla åtta var barfota och bar tunna, nästan genomskinliga skrudar för att storförstinnan skulle kunna behagas av deras graciösa rörelser och de rena linjerna hos deras kroppar. Just nu såg emellertid storförstinnan inte tjänarna alls. Inte mer än man ser möblerna i ett rum. Däremot såg hon de två vakterna ur dödsgardet som stod i varsin ände av kolonnaden, orörliga som statyer med sina svartlackerade sköldar och spjut med svarta tofsar. De symboliserade på samma gång hennes triumf och den fara hon svävade i. Dödsgardets vakter tjänade endast kejsarinnan och hennes särskilt utvalda representanter. Och beroende på vad som visade sig nödvändigt skulle de döda eller dö med samma brinnande nit. Det fanns ett talesätt som löd: på kullarna är stigarna stenlagda med dolkar. Hennes naglar klickade mot stenbalustraden. Ack, så tunn den var, denna knivsägg som hon balanserade på. I den inre hamnen, innanför skyddsmuren mot havet, trängdes en stor mängd fartyg som tillhörde Athernmere, havsfolket. Även de största skeppen såg ut att vara för smala för sin längd. Avskurna stag och vant fick rån och bommar att peka i orimliga vinklar. Deras däck var tomma. Besättningarna var i land under bevakning, liksom alla andra öbor som kunde navigera på öppna havet. Tjogtals av stora Shonshan-skepp med trubbiga förer var förtöjda i den yttre hamnbassängen eller låg för ankar utanför hamnmynningen. Ett Shonshan-fartyg med svällande ribbförsedda segel var i färd med att eskortera en samling små fiskebåtar tillbaka till hamnen. Om de små båtarna skingrade sig fanns det en möjlighet att några skulle kunna fly undan. Men ombord på Shonshan-skeppet fanns en daemon. Och en enda demonstration av daemonernas krafter hade varit nog för att kväva alla sådana tankar. Det brända, söndertrasade skrovet av ett av havsfolkens skepp låg fortfarande på en sandbank strax utanför hamnmynningen. Saroth visste inte hur länge hon skulle kunna hemlighålla för havsfolket på andra öar och för de förkättrade fastlandsborna att hon hade tagit makten över dessa öar. Tillräckligt länge, intalade hon sig. Det måste det bli. Hon hade utfört något av ett mirakel då hon hade lyckats samla ihop större delen av Shonshans styrkor efter det förödande nederlag som storförst Turak hade lett dem in i. Alla utom en handfull av de fartyg som hade lyckats fly från Form stod under hennes befäl och ingen ifrågasatte hennes rätt att leda Hailin, förelöparna. Om miraklet fortfarande höll i sig var det ingen på fastlandet som ens misstänkte att de var här. Att de beredde sig för att återta det land som kejsarinnan hade sänt ut dem för att erövra. beredde sig på att genomföra Corren, återkomsten. Hennes spioner var redan på plats och banade väg. Hon skulle inte behöva återvända till de 9 månadernas hov och ursäkta sig för ett misslyckande som hon inte ens bar skulden till. Hon darrade vid tanken på att behöva ursäkta sig inför kejsarinnan. En sån ursäkt var alltid förnedrande och vanligen smärtsam. Men det som fick henne att rysa var risken att hon skulle bli förnekad rätten att dö efteråt. Att hon skulle tvingas fortsätta som om ingenting hade hänt. Fastän alla, såväl de ofrälse som de av det sanna blodet, kände till hennes förnedring. En vacker yngling kom fram till henne, bärande en ljusgrön skrud prydd med fröjdefåglar i färgsprakande fjäderdräkter. Hon sträckte fram händerna för att ta emot plagget, men tog lika lite notis som tjänaren som hon skulle ha gjort om en jordklump på marken vid hennes sammetsklädda fot. För att besparas denna ursäkt måste hon återerövra det som gått förlorat 1000 år tillbaka i tiden. Och för att uppnå detta måste hon göra någonting åt den man som utgav sig för att vara draken återfödd, enligt vad hennes spioner på fastlandet rapporterade. Om jag inte kan finna ett sätt att handskas med honom kommer kejsarinnans harm att vara det minsta av mina bekymmer. Hon vände sig med en mjuk rörelse och gick in i det långa rum som vette ut mot terrassen. Ytterväggen bestod nästan helt av dörrar och höga fönster för att kunna släppa in den svalkande brisen. Sarath fann visst behag i väggarnas ljusa trä med dess mjuka, sidenaktiga glans, men hade låtit avlägsna det tidigare möblemanget och ersatt det med ett fåtal höga skärmar, de flesta med målade ornament i form av blommor eller fåglar. Huset hade tidigare bebotts av Athan Mears ståthållare på Cantorin. 2 av skärmarna hade avvikande motiv. På den ena fanns en bild av en centaur, ett fläckigt kattdjur som var stort som en ponny, medan den andra föreställde en svart bergsörn med uppspärrad huvudkam och ett vingspann på 7 fot mellan de snövita spetsarna. Sådana skärmar ansågs vulgära, men Sarath var förtjust i djur. Då hon inte hade haft möjlighet att föra med sig sitt menageri över Arith-havet hade hon låtit avbilda sina båda favoriter på varsin skärm. Hon hade inte för vana att möta motgångar med jämnmod. I rummet väntade 3 kvinnor. De låg kvar som hon hade lämnat dem, 2 av dem på knä, den tredje framstupa på det hala polerade trägolvet med mönster i ljust och mörkt trä. De knäböjande kvinnorna var iklädda Saldamernas dräkt, en mörkblå klänning med silverblixtar mot röda fält broderade på bröstet och sidorna av kjolen. Den ena av dem hette Orwin, en blåögd kvinna med vasst ansikte och ständigt mörk blick. Vänstra sidan av hennes huvud var rakat, medan det ljusbruna håret på andra sidan var samlat i en axellång fläta. Vid åsynen av Orwin spände Sarahs läppar för ett ögonblick. Aldrig tidigare hade en Saldame upphöjts till rangen av Sojin, ställningen som högt uppsatt tjänare till det sanna blodet gick av tradition alltid i arv. Än mer anmärkningsvärt var att Orwin blivit en blodets röst. Men i hennes fall hade det funnits skäl. Hon visste för mycket. Likväl var det mot den liggande kvinnan som Sarath riktade sin uppmärksamhet. Hon låg med ansiktet mot golvet och var klädd i en enkel mörkgrå klänning. Runt hennes hals satt en bred krage av silveraktig metall som med ett glänsande koppel var förbundet med ett armband av samma material. Armbandet satt runt handleden på den andra daimonen, Tysa. Med kopplet och kragen, Erdam, hade Tysa kontroll över kvinnan i grott. Och hon måste hållas under kontroll. Hon var en daimon, en kvinna som kunde leda kraften och sålunda allt för farlig för att få vara fri. Nattens härar var fortfarande mycket levande i Seanchens minnen, trots att det var 1000 år sedan de krossades. Sarah betraktade de båda Saldamerna med viss oro. Hon litade inte längre helt på någon Saldame, och likväl hade hon inget annat val än att lita på dem. Ingen annan kunde styra Damerna, och utan Damerna. Det gick bara inte att föreställa sig. Hela Seanchens makt, hela den makt som utgick från kristallkronen, byggde på kontrollen över Daemon. Det fanns allt för många frågor där Sarah inte hade något val för att hon skulle vara till freds. En av de sakerna var Alwyn, som uppträdde som om hon varit Sojin i hela sitt liv. Nej, som om hon själv var av det sanna blodet och knäböjde endast av eget fritt val. Pura. Daemon hade haft ett annat namn då hon varit en av de förhatliga Aes Sedena, innan hon fallit i Seanchens händer. Men Sarah varken visste vad det var eller brydde sig om det. Den gråklädda kvinnan stelnade till men lyfte inte ansiktet. Hon hade genomgått en ovanligt hård dressyr. Jag frågar dig återigen, Pura. Hur utövar Vita Tornet sin kontroll över denne man som kallar sig draken återfödd? Daemon vred en liten aning på huvudet, tillräckligt för att kunna kasta en skrämd blick på Tysa. Om hennes svar inte behagade storförstinnan kunde Sal Daemon få henne att känna smärta utan att lyfta ett finger. Det skedde genom Ad Daemon. Tornet skulle aldrig försöka styra en falsk drake, vördade storförstinna, sa Pura hest. De skulle gripa honom och stilla honom. Tysa tittade frågande på storförstinnan. Pura hade undvikit ett direkt svar, hade kanske till och med antytt att en av det sanna blodet hade talat osanning. Sarah skakade helt lätt på huvudet, en nästan omärklig rörelse. Hon ville inte behöva vänta medan Daemon återhämtade sig efter att ha blivit straffad. Och Tysa visade med en mjuk nick att hon hade uppfattat befallningen. Än en gång, Pura. Vad vet du om hur Aes Sedena... Sarah grimaserade av att behöva uttala detta namn och Alwyn lät höra en äcklad grymtning. Aes Sedena bistår denne man. Jag varnar dig, våra soldater kämpade mot kvinnor från tornet. Kvinnor som kunde leda kraften, så försök inte att förneka det. Pura vet inte, vördade storförstinna. Daemons röst var spänd och osäker och hon kastade ännu en storögd blick på Tysa. Det var uppenbart att hon närde en förtvivlad önskan att bli trodd. Kanske den ärmelintronande eller tornets sal. Nej, det skulle de aldrig. Pura vet inte, vördade storförstinna. Mannen kan leda kraften, sa Sarah barskt. Kvinnan på golvet jämrade sig, fast hon hade hört Sarah säga samma sak tidigare. Att återigen uttala orden fick det att knyta sig i magen på Sarah, men hon röjde inte sina känslor med en min. Av det som hade hänt i Farm var det inte mycket som hade orsakats av kvinnor som ledde kraften. Sånt kunde en Daemon känna, och den Saldame som bar armbandet visste alltid vad hennes Daemon kände. Sålunda måste det ha varit denne mans verk, och det innebar att han måste äga en oerhörd kraft. En kraft av sådana mått att Sarah ett par gånger hade kommit på sig själv med att med stigande obehag undra om han kanske verkligen var draken återfödd. Det är omöjligt, intalade hon sig med bestämdhet. I vilket fall som helst påverkade det inte hennes planer. Det är otänkbart att ens Vita Tornet skulle tillåta en sån man att gå fri. Hur styr de honom? Daemon låg kvar med ansiktet mot golvet utan att säga någonting. Hennes skuldror skakade av tyst gråt. Svara, storförstinnan, sa Tysa vast. Tysa rörde sig inte, men Pura gav till en flämtning och ryckte till, som om någon hade slagit henne över höfterna. Slaget hade utdelats genom Ad Daemon. Pura vet inte. Daemon sträckte tvekande ut handen som för att röra vid Sarahs fot. Snälla, Pura har lärt sig att lyda. Pura säger bara sanningen. Snälla, straffa inte Pura. Charlotte tog mjukt ett steg bakåt utan att låta något av den irritation hon kände bli synlig. Att en daemon skulle tvinga henne att flytta sig. Att någon som kunde leda kraften nästan hade rört vid henne. Hon kände ett starkt behov av att tvätta sig, som om kvinnans hand verkligen hade nått henne. Tysa spärrade upp de mörka ögonen, förskräckt över daemons fräckhet. Hennes kinder var blodröda av skam över att detta skulle ske medan hon bar kvinnans armband. Hon verkade slitas mellan valet att själv kasta sig till marken bredvid Damon och be om förlåtelse, eller att omedelbart straffa kvinnan. Alwyn betraktade henne föraktfullt med hårt sammanpressade läppar. Hela hennes min tycktes uttrycka att någonting sånt aldrig skulle ske när hon bar armbandet. Saroth gjorde en nästan osynlig rörelse med ett finger. En gest vars betydelse varje Sojin visste från barnsben. Ett enkelt avfärdande. Alwyn tvekade innan hon lyckades tolka det och försökte sedan släta över sitt misstag genom att fara ut mot Tysha. Avlägsna denna varelse ur storförstinnans Saroths närhet. Och när du har straffat henne ska du gå till Surela och säga till henne att du sköter dina Saldamer som om du aldrig haft på dig ett armband tidigare. Säg till henne att du ska bli... Saroth utestängde Alwyns röst ur sitt medvetande. Av det hon sa var det bara avfärdandet som hade ingått i Saroths befallning. Men det var långt under hennes värdighet att bry sig om en tvist mellan ett par Saldamer. Om hon bara hade kunnat veta ifall Pura verkligen dolde någonting. Hennes spioner hade rapporterat att kvinnorna från Vita tornet ansågs vara oförmögna att ljuga. Det hade inte gått att tvinga Pura att uttala ens en enkel lögn, som att en vit sjal var svart. Men det var inte nog för att bevisa någonting. Vissa skulle ha godtagit Damons tårar, hennes oförmåga att lyda. Vad Saldamen än gjorde, men de skulle aldrig ha nått ställningen som ledare för återvändandet. Kanske hade Pura kvar någon dold kraftreserv. Kanske var hon tillräckligt förslagen för att försöka utnyttja tron på Aes Sedernas oförmåga att ljuga. Ingen av de kvinnor som de hade satt kragen på i detta land hade varit alltigenom lydiga eller pålitliga. Inte alls om de Damon man fört med sig från Shonshen. Ingen av dem godtog till fullo vad de var, så som Shonshenska Damon gjorde. Vem visste vilka hemligheter som kunde ligga förborgade hos en kvinna som hade kallat sig för Aes Sedai? Saroth önskade att hon hade haft en andra Aes Sedain som tillfångatagits på Tomans huvud hos sig. Med två Aes Sedai att förhöra skulle det ha varit lättare att urskilja lögner och undanflykter. Men det tjänade ingenting till att önska någonting sånt. Den andra kvinnan kunde vara död, drunknad ute till havs eller utställd till beskådande i de 9 månadernas hov nu. Av de skepp som Saroth inte hade lyckats samla ihop måste några ha klarat resan tillbaka över havet. Och kvinnan kunde mycket väl ha varit ombord på ett av dem. Hon hade själv skickat iväg ett fartyg så snart hon hade befäst sin makt över förelöparna, för snart ett halvår sedan. En nogsamt formulerad rapport hade följt med fartyget, vars kapten och besättning alla kom från familjer som hade tjänat hennes, ända sedan Luther Pendrag för nästan 1000 år sedan gjorde anspråk på kejsartiteln. Att skicka iväg skeppet var ett vågspel. Kejsarinnan kunde sända ut någon annan för att ta Charlottes plats. Men att inte göra det hade varit ännu farligare. Då skulle endast en fullständig förintande seger ha kunnat rädda henne. Sålunda kände kejsarinnan till vad som hade hänt i Farm. Kände till katastrofen under Turaks ledning och Charlottes avsikt att fortsätta. Men vad ansåg hon om det hon visste? Och vad hade hon för avsikt att göra åt det? Dessa frågor var långt viktigare än någon Damon, vad hon än må ha varit innan kragen sattes runt hennes hals. Likväl visste inte kejsarinnan allt. De värsta underrättelserna kunde inte anförtros någon budbärare, hur lojal han än var. De kunde bara Sharoth själv framföra till kejsarinnan, och hon hade försäkrat sig om att det så skulle förbli. Endast 4 människor som kände till hemligheten var fortfarande i livet, och 2 av dem skulle aldrig avslöja den för någon, inte frivilligt. Endast genom 3 människors död kunde hemligheten vaktas säkrare. Sharoth insåg inte att hon hade mumlat det sista högt förrän Orwin sa: "Och likväl behöver ni alla 3 i livet, ers högvärdighet." Kvinnans hållning var tillbörligt undergiven och mjuk. Hon hade slagit ner blicken, men lyckades ändå ge akt på Sharoths minsta gest. Också hennes röst var ödmjuk. Vem vet, vardade storförstinna, vad kejsarinnan, må hon leva för evigt, kan tänkas göra om hon blir varse ett försök att undanhålla henne sådana upplysningar. Istället för att svara upprepade Sharoth den lilla avfärdande gesten. Än en gång tvekade Orwin. Den här gången måste det vara av ren motvilja mot att gå. Kvinnan gick verkligen för långt. Innan hon bugade djupt och backade ut. Med en kraftansträngning lyckades Sharoth finna lugn. Shal Damon och de båda andra utgjorde ett problem som hon inte kunde lösa nu. Men tålamod var av nöden för alla som tillhörde det sanna blodet. De som saknade tålamod löpte risk att sluta sina dagar i korptornet. När hon kom ut på terrassen igen böjde sig de knäliggande tjänarna en hårsmån framåt, åter redo. Soldaterna stod kvar på sina poster för att försäkra att hon fick vara ostörd. Sharoth ställde sig åter vid balustraden. Den här gången blickade hon ut över havet, spejade ut mot fastlandet 100-tals mil österut. Den som framgångsrikt ledde förelöparna och inledde återvändandet skulle vinna stor ära. Kanske skulle hon till och med adopteras in i kejsarinnans familj, en ära som dock inte saknade komplikationer. Att dessutom vara den som infångade denna drake, vare sig han var falsk eller äkta, tillsammans med möjligheten att styra hans ofattbara kraft. Men om, när jag tar honom, ska jag då överlämna honom till kejsarinnan? Det är frågan. Än en gång hördes det klickande ljudet från hennes naglar mot det breda stenräcket.